Jag tycker naturligtvis att det är oerhört intressant påstående, för att det är ju någonting som man hör nästan så där varje dag, och det är inte enbart fråga om musikens strukturer, utan det är inbakat jättestarka åsikter, attityder, identifikationer. Det är en fråga om kulturella tillhörigheter, som vi forskare säger. Vem är jag? Vem är någon annan? Vem positionerar jag mig vi oss i förhållande till och på vilket sätt? Och det ingår väldigt mycket tankar om hur denna finlandssvenskarna är och hur denna finnarna är. De där på andra sidan staketet är ju som denna, det vet vi ju, och det på något sätt manifesteras i tonarter. Så det är ju oerhört intressant.
Men om vi då ska ge oss an och försöka få ett svar på den här frågan, så var tycker du att vi ska börja?
Vi kan ju säga helt så där enkelt att visst är det ju så att finlandssvenskarna sjunger i dur och finnarna i moll. För om vi tänker oss, vad är det för musik som människorna i allmänhet tänker på när vi talar om finlandssvenskhet? Så de brukar ju ofta gå i dur, de låtarna. De låtarna man liksom förknippar med finlandssvenska institutioner, som man lär ut i finlandssvenska skolor, som folk kommer att associera till när man ser finlandssvenskhet och musik, och på motsvarande sätt när det gäller finsk kultur, alltså finsk språk i finsk kultur. Och då är det ju ganska enkelt. Det är ju så här, men samtidigt kan man ju säga att blir det då en cirkeldefinition, blir det alltså så att vi definierar den musik som finlandssvensk som är i dur, för att den är i dur är den också finlandssvensk och så vidare. Vi kommer ju inte hemskt långt, och då måste vi ju som forskare börja fundera på det här: vad avser vi egentligen då när vi talar om finlandssvenskhet? Vad är finlandssvenskhet? Vad är den här finskheten som är något annat än finlandssvenskhet? Och vad är då den här musiken som vi på något sätt förknippar med de här människorna och de här befolkningsgrupperna och så vidare? Då kommer vi in ganska snabbt på intressanta frågor. Men om vi nu ser på det så där helt enkelt, så kan vi konstatera att när det gäller den här populäraste populärmusiken, schlagern, iskelma och så vidare, dansmusik och allt möjligt sånt här, så där är ju dur och moll de här centrala tonarterna. En låt går antingen i dur eller i moll, och detsamma kan man säga väldigt mycket av 1900-talets mest sjungna repertoar. Under de senaste 100 åren har det varit så här, och då kan vi ju säga att det är inte då bara finlandssvenskt utan svenskt, egentligen rikssvenskt kan man också säga, som är typiskt i dur. Alltså Ernst Rolfs förlagsutgåvor har man analyserat den, och det där konstaterat väldigt tidigt på 1900-talet gick det i dur. På samma sätt har man gått igenom den mest populära finska slagen här på basis av försäljningssiffror och konstaterat att den har liksom nog redan tidigt varit väldigt målbetonad. Och på det här sättet är det ganska klart. Men sen börjar det ju bli väldigt mycket mer komplicerat när man riktigt börjar bena ut det här. Hur har det blivit så här? Har det alltid varit så här? Är det någonting som är liksom, är det klart tudelat det här? Är det på något sätt kanske rent genetiskt betingat eller någonting sådant? Och då kommer vi ju till att det är kanske inte så hemskt enkelt sen heller. Och det där, vi kan ju naturligtvis säga så här att det att vi har den här typen av repertoarer och att vi har sådana tankar om de här sakerna här rör sig ganska långt i 1800-talet. Liksom väldigt mycket annat av vårt nationella tänkande och vårt minoritetstänkande, eller i det här fallet finlandssvenskhetstänkande och så vidare. Det var då man började tänka i de här termerna och skapa sådana grupper. Och det där, då får vi gå ända fram till den här tanken om att det finns ett folk, eller det finns flera folk. Och på 1800-talet som en del av nationalromantiken börjar man ju leta efter folket och undra vilket folk är vi. Har vi en egen särprägel och så vidare. Och i ett land som Finland var det ju väldigt viktigt, i och med att vi inte var självständiga ännu då. Så man börjar söka sig till folkets kultur och undra vilka folkliga kulturyttringar och traditioner det finns och så vidare. Och man börjar samla in det här. Och då börjar man ju skapa en tanke om hurdant folk det är här. Så du hittar i det där Lönnroths och Topelius skrifter sådana här beskrivningar av den här ödmjuka, vemodiga och det där vackra, enkla men ändå jättefina folkliga kulturen och så vidare. På deras tid var det inte ännu fråga om en tudelning i det finska och det svenska i Finland, men den kom ju sen när språkstriderna tog fart. Och då var det ju på det sättet att det var väldigt viktigt att man manifesterar den här skillnaden och sin egen tillhörighet. Och då blev till exempel studentkörerna jätteviktiga i det här arbetet. Och då började ju studentkörerna profilera sig språkligt med hjälp av repertoaren. Så att hörde man till en finskspråkig studentkör så skulle man sjunga den så att säga äkta finska repertoaren. Och hörde man till en svenskspråkig så sjöng man den äkta svenska. Och alla de här föreställningarna började växa fram. Man kan ju tänka sig så här att det var säkert väldigt viktigt för den här första generationen fenomaner. För det var hemskt få av dem som egentligen kunde finska så där, eller använde det till vardags i alla olika skeden av livet och så vidare. Och då var det säkert ganska enkelt att sjunga sin nya identitet och sin språkliga tillhörighet. Så man kan tänka sig att det var ganska viktigt den vägen. Men mycket av det här som hände då fick ju sen en jättestor betydelse för 1900-talet också, för att man skapade en körsångsrepertoar, man skapade skolsångsrepertoar, man spred det här via olika det där folkrörelser, och det var ju alla möjliga potpurier och hornorkestrar och allt möjligt sånt här som spred det här sen. Och därmed också spred den här tudelningen och tanken om det här och så vidare, som en väldigt viktig byggsten av det här. Det här betyder ju också att det där, om vi nu ser på det här så här rent krasst ur en forskningssynvinkel, så är det väl ganska osannolikt då att det skulle finnas en genetisk koppling mellan de här grejerna. Och man kan ju fråga sig om det nu, ja, det finns ju en genetisk tudelning, säger genetikerna, jag är ju inte genetiker, men att det finns en tudelning mellan östra och västra Finland och så vidare, men den följer ju inte språkgränsen, och människorna har ju bytt modersmål, släkter har bytt modersmål och så vidare, så det är ju antagligen mycket mer komplicerat än att vi skulle hitta den där ena rent biologiska faktorn som skulle förklara det här. Men det som ju också är intressant är att man inte bara talar om dur och mål som på något sätt sådär naturligt finlandssvenska eller finska, utan man talar ju då också om finlandssvenskarna som glada, glättiga, lättsamma, kanske också lite sådär ytliga och så vidare. Och det förknippar man med dur. Och sen det här finska vemodet som är melankoliskt, som är kanske till och med lite deprimerat rent av. Så det är ju liksom då mål. Och det här är ju också en ganska ny och ung föreställning. Alltså om vi tänker oss dur och moll överhuvudtaget, så är de ju inte särskilt gamla i musikhistorisk mening. Och det är egentligen ganska sneva sådär kulturellt också. Det är inte särskilt allmänt det här med dur och moll. Och det att det ska finnas en koppling mellan just de här känslotillstånden och de här tonarterna, så det är inte heller särskilt gammalt. Så att det här är det som vi forskare kallar för typiska kulturella konstruktioner. Det är sådana här uppfattningar som vi idag tycker att är helt, inte bara naturliga, utan det är ju liksom ungefär som naturlagar, givna från ovan eller sedan urminnes tider eller något sånt här. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Och det är kanske just det här som är jättespännande, för det berättar ju liksom också någonting om vilken roll musiken har och hur vi som människor identifierar oss med saker och ting och hur vi känner gemenskap genom att ta avstånd från någonting. Ofta blir det väldigt viktigt att ta avstånd från någonting som är jättenära, för att det är så väldigt likt, och då blir det ju desto viktigare att ta avstånd från det riktigt sådär markant på något sätt. Så att allt det här gör ju den här frågan jättemycket intressantare än bara den där ena tredje tonen i skalan som man då liksom på något sätt tycker att är den där markanta markören av det här.